Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäster är vi själva för att det här är årets sista program då vi hoppas att det sänds på nyårsafton då vi går igenom året. Mm. Vi sitter här i vår nya studio. Det har ju blivit vi har haft en lång paus. 10 månader sedan vi också då gjorde en sen årssammanfattning av 2020. Mm. Och då var vi inne på det där med Trump och det där som hände på Kapitolium. Mm. Så det kan vi nästan hoppa. Eller
hur? Ja, det är ett nytt år. De här åren går så fort att det är obehagligt.
Förutom att jag hade förespått det där redan i min debutroman Gå, Johnny, gå. Att de skulle få dårar som försökte ta makten i USA som president. Men de skulle aldrig lyckas. För konstitutionen är gjord på Tocqueville och Hobbes. Och, ja. Mm. Så jag sitter här med en alkoholfri öl och en kaffe med som är logga på François Sagans bok Bonjour Tristesse. Som jag bara sett filmatiseringen med Alain Delon på den tiden. Män fick spela män i filmer. Och det var min mammas favoritbok förresten någon gång. Och Per Hagmans var
den. Jag har inte läst den.
Ja, det, ja. Vad står det på din kopp?
Här står det faktiskt Virginia Woolf's A Room of One's Own. Jag är inte så förtjust i Virginia Woolf. Jag tycker hon är...
Den har jag bara sett filmen också. Men jag har inte hennes korta tajta när, nej, läste... där hon kom med Stream of Conscience To the Lighthouse. Har du inte läst den?
Nej, den ska vara bra.
Men den är riktigt bra.
Ja, det var ju Ebba Witt-Brattström som gav mig då en gång i tiden Orlando.
Ja, den måste... är ju mer, den är mer än så här, det är väl om en hermafrodit, va?
Ja, det var inte riktigt min grej.
Okej. Ja, vad ska man säga då? Sen vi hade då det där avsnittet så... Jag har fått flera mejl förresten från kvinnor som undrar hur det gått med din katt Cecil. För han var, det var ju en dramatisk,
ja, det,
berättelse,
det,
du berättade
det har gått
där
bra,
sist.
Det gick ju bra.
Nej, det sa du redan där, det var artros, va?
Nej, men han hade ju inte det. Jag tror att de bluffade. Alltså, då skulle jag ju vara tvungen att ta medicin fortfarande, men det har inte varit, han har ingen ont alls.
Så, avbröt du penicillinkuren?
Ja, naturligtvis.
Det, inte, får, det är farligt
hade,
att göra på.
Nej, det. Men han har ju ingen ont. Vad man ska ge honom medicin för, det är ju farligt.
Mm, mm. Ja, okej. Okay. Det är ett år som, på ett sätt, alltså, om jag ska bara sammanfatta det i en hiss så skulle jag säga att det har hänt väldigt mycket. Men, det också hänt, men på ett sätt har det hänt väldigt lite. Liksom nu när jag tänkte igenom och snabbt skulle lista, så under våren händer ju faktiskt ingenting egentligen nästan. Jag själv, du och jag var på Teneriffa.
Mm.
Sen var jag med min son Siggy på Fungriola. På ett sådär sporthotell.
Alltså när en del människor som har dotter så här. Folk har ju dotter covid och sånt.
Ja, och det ska vi börja med. Lars Norén här i januari bara.
Ja, och sen dog Per Landin också.
Ja, det är en vän. Han och jag hade precis börjat lära känna varandra. Och skulle träffas 3 dagar. Hade bestämt att träffas ett datum 3 dagar efter det att han dog då plötsligt i corona. Till mig ser jag att han mådde bra då så sent som mådde, 6 dagar.
Han mådde ju bättre då, men jag var i kontakt med honom dagen innan han dog. Och,
han hade 2 sprutor också, dog i corona ändå.
Ja, han dog trots att han hade 2 sprutor. Men han hade reumatism, det påverkar nog. Nej, det tycker jag var väldigt otäckt att han dog. Det var en person som först lärde jag känna honom som författare. Och sen började vi umgås för ungefär 10 år sedan.
En ganska tung författare och Tysklandsexpert. Vi lärde känna varandra för han ville berätta för mig om Berlin. Eftersom jag är på väg att flytta dit nästa år, kanske pendla. Och, men han fick Augustpriset en gång.
Nej, det vet jag inte ens om han fick.
Jo, fick han. Men ja, det var ju smala förlag han gav ut på. Ja. Så, och recenserades inte så mycket. Men
jag tycker Augustpriset är väl ingenting att stå i.
Nej, men jag säger snarare det. Bara en sån sak att alla säger August. Strindberg skulle vänta sig i graven. Ja, om Lars Vilks kan man väl säga då att Jag förstod inte riktigt hur stor han var internationellt om man ser på bevakningen, bortsett från det här med rondellhunden på Mohammed som var mer kanske en provokation än konst. Jag vill nog inte säga som framförallt PK-vänstern kritiserar. De har ju en tendens att ta väldigt mycket islam i försvar, trots att Marx, deras fader, sa att opium är religion i opium för folket. Men i alla fall, han blev ju väldigt dissad och då låg alltid ingen konst, bla bla bla, han kan inte teckna. Jag tycker väl nog att jag som har skrivit mycket om framförallt serier och konst tycker väl inte att det är jättebra teckningar på den här rondellhunden, men det var ju inte dåligt heller. Jag har sett bra mycket sämre konstnärer.
Alltså det var ju sorgligt att han dog. Jag gillar ju honom som person, hans attityd och så här, va?
Ja.
Men jag tycker ju inte att det där är konst. Alltså,
nej, men jag ser väl både det och det här. Jag gillar inte, precis som du, är inte mycket för installationen, men det här vedgrejen han jobbade på
det är
30 år. Ja, och att han skapade ett eget land. Det var ju folk, Kristo och alla möjliga som inspirerade sig, även om jag inte gillar Kristo.
Jag tycker det är en bluff.
Jo. Men vi var framförallt, den hade ett internationellt anseende.
Men det säger faktiskt ingenting.
Nej, men jag alltså, bara säger, bara för hans eftermäle.
Ja.
Och det är roligare med hans eftermäle, så att det är väl mer, i och för sig, på både installationer och de här rondellhunden handlar mer om tankegods än konst, kanske.
Jag menar att när det här slog igenom på 60-talet, först alltså, konceptkonsten, så innebar det, jag skrev om det redan tidigt 70-tal, när jag var 15-16 år.
Mm.
Därför så innebär det att man avhänder sig sitt eget medium. Mm. Man har ingenting. Alltså, om man ställer ut en idé istället för att göra ett konstverk.
Mm.
Alltså det finns någonting dekadent i det.
Okej. Okay. Men precis som med Lars Norén så vände ju då särskilt de här kritikerna direkt när han dog då. Efter och började hylla honom. det här liksom, jag förstår att många föraktar då många av de här och kallar dem hycklare och falska och sådär. För att nu blir jag ju då nu börjar de lobba istället för att han skulle in till Moderna Museet, vilket jag definitivt inte tycker han. Jag har ingen lust att ha en bomb på mig när jag går dit och kollar på deras
saker. Jag tänkte inte på det.
Nej, men Moderna Museet säger du att det inte är konst heller, men ja, om han hade något skyddsrum att visa det, får han väl göra det. Men jag tycker inte att då för sin tid och provokation och politiska då möjligtvis.
Alltså jag håller med Jan Myrdal. Jag tycker att det på något sätt är tveksamt att håna människors religion, deras tro.
Ja, jag håller med, det är lite som rasism.
Alltså det finns någonting.
Eller inte så lite rasist, det är ju att håna en kultur.
Alltså det går som inte, jag känner ju många muslimer och jag uppfattar att alltså det här aversionen mot muslimerna, även de som inte är islamister, är väldigt obehagligt tycker jag.
Den enda som, alltså jag är ju hiphop-skribent, jag släpper i åren mina samlade hiphop-artiklar. Jag talade med vänner på Sveriges Radio också, musik som inte var inne på, alla tyckte jag var lustigt hur man då skulle ta det här i försvar hela tiden, för att det är en annan form av gangstrap nu. Men jag tror faktiskt att musikkritikerna gjorde bort sig så mycket med kartellen när de blev forum för 12 år sedan på ledarsidor och allting. Så efter det så vågar man inte, eftersom kartellen 3 år senare fick Grammy och liksom man såg dem mer som en politisk band som samplade Palma och sådär. Det man inte då, här ignorerade man att de skickade dödsbudskap till varandra. I en video var en bars det vapen som en 12-årig flicka hade skjutits med och så. Jag kan förstå att Andres Lukko var en av de som tog det försvar. Det kan jag förstå, för han har ju varit med på 80-talet och sett de här mot hårdrock och så. Så jag kan tänka mig att han tänkte mer principiellt. Och han är kanske inte så inne på gangsterrap idag. Men det var andra, de här Jonas Sima och det kändes som att de inte visste vad de talade om. Och framförallt då Expressens Victor Malm. Jag vill inte sitta och mobba honom som Filip och Fredrik. De höll på att håna honom någon gång för att han hade skrivit om Kobe Bryant när han dog, att varför ska den här Victor Malm skriva om basket liksom. Grejen är väl att du behöver inte heller spela fotboll, du är väl jätteintresserad av fotboll.
Ja, det är klart.
Varför ska du inte för det? Och Filip och Fredrik, eftersom de bygger så mycket på mobbing, kan man låna dem tillbaka. Det ser ut som killarna som,
Filip och Fredrik,
det är de här som, vi fick ju jobb med podden för de sa, Vi kan göra, vara producenter sen. Ni borde bli som Filip och Fredrik, Piff och Puff. Fast för smarta människor. Grejen med dem är att de är mycket ska hålla på.
Du menar in. Fredrik Wikingsson och Filip
Hammar, ja.
Just det.
De framstår inte som några idrottsatleter.
Nej, men de är väldigt roliga.
Ja, de kan bli ganska roliga. Men de framstår inte som om de ska sitta och mobba Victor Malm där för att han gillar en basketspelare.
Ska inte mobba någon, det är ju väldigt
fint. Nej, men jag vill bara säga att de här framstår som de när man valde fotbollsspelare i plugget. Det där hemska mot slutet där. De här får gå med tjejerna, ni får ta dem också. Så, jag vill inte säga att Victor Malm inte får skriva om gangstrap, men jag såg ju redan här att vad håller han på med. Och mycket riktigt då när han försvarar den här Yasin då. Sen när det kommer fram att Yasin är skyldig till det här, då börjar han vända sakta, tror jag, och vänder totalt när då Einar dör. Och då vaknade hela svenska folket. För det var ju som, du sa det ju själv, han ser ut som min son Siggy och blond och som många svenska barn helt enkelt. Att även om det har gjorts 180 tror jag eller något sånt där i år, gängskjutningar, så vaknade man nu.
Jo, nej men alltså, men jag tycker att det hela den där, alltså nu när det har blivit sådana här förnedringsrån och man ger sig på invandrargänges på vita, det går inte att komma ifrån att det delvis är på det sättet. Så då uppstår ju ett problem som man måste liksom hantera ändå.
Mm.
Men, det går inte att blunda för och säga nej.
Det kan stämma här. Men då är Victor Malm skriver urskulden att han hade fel och att vi måste omvärdera den här. Och det kommer en debatt över hela som går för långt åt det andra hållet. Herregud. Det ska inte på regeringsnivå om man ska spela gangsterrap i radio. Och,
men alltså jag vet, man tog ju upp det där med att man inte då får spela vitmaktmusik, och det tycker jag också är fel. Jag fattar inte varför man inte får spela vitmaktmusik.
Det gjorde man inte, men där, grejen är skillnaden är där. Jag kan förstå, det var ju den här Hanif Bali som sa att ja, den ignorerar man trots att det var nummer två på försäljning. Men grejen är, vitmakt tillhör en ideologi. Gangsterrap tillhör ingen ideologi. Det kallas i USA för reality rap. Det namnet har man till, det är den riktiga akademiska titeln på det också, på Harvard och sånt, när man forskar. Så att de skildrar verkligheten. Bara det att den svenska gick för långt när de började skicka för mycket budskap och sånt.
Ja, men alltså, jag tycker alltså, jag vet ju ingenting.
Som många lyssnare såg, utom Victor Malm och Jonas Simon. Nej, sen det som hände där, sen tvärvände Victor Malm. Men det sjuka blir där. Sen kommer ett helt förvirr. Då blir han urskuld för det här. Då blir han helt plötsligt så här. Jens Liljestrand som stod för mycket moralism där. Och inte längre redaktionschef. Men då tar han på något sätt över den rollen. För då börjar han skriva litteraturinlag. Att litteraturen behöver mer moralism. För där skickas det också budskap.
Ja, jag vet inte. Jag har ju ingen relation till det här med moralism.
Nej, men jag pratade med Dimmen Horace om det där. Det kommer för övrigt. Den är väl ute nu när det här släpps, den intervjun. Att det är inte kultursidens uppgift att prata om vad som ska vara moral. Eller vad moral
alltså jag aldrig fattar själva frågan. Alltså, när människor la sig i vad jag skrev och tyckte att det var omoraliskt, då förstod jag inte själva problematiken. För jag tänker, om det inte händer någonting som är fel eller hemskt, så är det väldigt svårt att tala om någon dramatik. Alltså det ligger ju i sakens natur att det måste ske någonting, och det är ju inte på riktigt. Jag menar, pjäser, filmer och om det är spelfilmer och romaner, det är ju påhittat. Det är ju som en annan grej, va? Och då måste man ju kunna tänka sig, det är uppriktigt sagt, det är ganska få som dör i hela min produktion. Jag tror att det är sammanlagt i det som har producerats, va, så är det, tror jag, 8 personer som dör i hela produktionen. Det är ändå i 45 år.
Hansen ska kunna få ta fram allt det dunkla och mörkna. Och liksom som Horace skriver, vi talade om där i Göteborg förra veckan. Liksom pornografi förbjöds ju för att det... Och i Sverige har det fortfarande mot våldsinslag i pornografi, berättar Horace, är förbjudet.
Ja, det
är för att det är sanningen ofta.
Ja, nej, men alltså jag tycker överhuvudtaget att det uppstår ju ett problem när filmer är väldigt populära och når väldigt många människor, och de på något sätt riktar sig till en viss grupp människor som kan påverkas att göra det som då händer. Alltså det existerar ju, det är ju ett samhälle, det finns ju ett samhälle, den typen av massmedia. Och då måste man ju på något sätt hantera som när man förstår att det i den här så kallade gangsterrappen att det gjordes texter som förnedrades med dubbel förnedringsgrej. Alltså det är ganska som att man filmar folk som man rånar och sen lägger ut det på internet. Okej, okay, men då är det ett samhällsproblem.
Och det var gärna barnamördares vapen och så.
Ja.
Så att det och hade så, gått
alltså då är det liksom, ja okej.
Okay, alltså, internationellt mått finns det inget
ja, men då har man ändå ett problem och då måste man kunna diskutera för att det går liksom inte att skylla på konstnärlig frihet då riktigt.
Ja, man kan säga att det inte är Petres uppgift. Men det man kan säga här i alla fall, det är två medier som har fuckat upp i år. Det ena är Sveriges Radio. Det ena är Expressen. Dels för det här med Yasin och nu Victor Malms nya korståg mot moralism i litteratur. Men sen har vi också Expressen gjorde då. De fick kalla fötter med det här med gängskjutningarna och det här med Yasin. Någonting bara i alla fall. Så då skulle de göra ett reportage i orten med de här gangsterrapparna. Mm. Och så tar de sin en mycket duktig USA-korre. Som har gjort sånt här i typ St. Louis och Chicago, amerikanska gäng.
Mm.
Tar dem och skickar dit för att hon är lite stjärnan, tror jag. Mm-hmm. Och ser bra ut och ung och sådär liksom. Men när de har en bra, Expressen har den bästa grävgruppen tror jag utav dagstidningarna. De tog ingen därifrån. De kunde ha anlitat mig på frilans eller någonting. Jag skulle kunna hitta en gangsterrappare ute på 5 minuter som inte har gruppvåldtagit en tjej med pistol i underlivet. Det var det de hittade.
Mm. Det visste de väl inte om?
Nej, men då, det var ju det de fick skit då från alla de här alternativmedierna. För att det ska de ju, den du intervjuar måste ju ha någon bakgrundscheck på.
Ja.
Och det säger de att det var inte artikelns uppgift, men det är självklart att det var så. Att ja. Och Aftonbladet, så, de är inte sena med ett hugskott. De gör ett reportage, mycket, mycket, mycket starkt reportage. Med den här kvinnan då, som den här rappan som Expressen har beskyllt för att romantisera.
Ja, nej, men jag läste ju den här intervjun och tyckte att den var intressant. Därför att den på något märkligt sätt tog ju inte alls avstånd ifrån våldet. Eller på något sätt förklarade att det är inte, alltså vi kommer att skjuta av varandra. Mm. Och det går liksom inte att stoppa det här. Och vi, om man sätter dit oss eller om man skjuter på oss så är det liksom...
Ja, det var hans. Ja. Han kallades för, ska vi kalla honom för han fick dumle eller någon? Det var någon klarbil.
Nej, men han var ju väldigt verbal.
Det ja. Och säkert, det brukar vara en egenskap hos många psykopater också.
Ja, men jag tror inte på den här psykopatteorin. Mm. Jag tror inte det finns några psykopater.
Ja, men grejen var de skulle kolla hans domar, för han var ledare för 8 stycken, hade gruppvåldtagit en 15-årig flicka och han hade fört in en pistol i könsorganet.
Vi behöver inte gå in på det, det är obehagligt.
Expressen fattade där att de hade fuckat upp, men de lärde sig inte läxan. För förra veckan nu så har Expressen etc. kommit med granskande reportage om chefer som då sextrakasserade.
Ja, men det vet man ingenting om.
Nej, men det är sättet att hantera det som
ja,
Expressen.
Men jag tycker...
Men lyssna nu vad som händer. Whistleblowen, den kickar dem.
Mm. Men vi vet ingenting om det. Alltså, jag tror att man kommer till en punkt när... Alltså alla tjejer kan ju påstå att ja, jag har varit sexuellt utsatt.
Men vad ska du säga om det här med Expressens kris? För vad som händer då? De som går i fronten mot sina chefer nu på Expressen.
Mm.
Det är krönikörerna Cissi Wallin och Katarina Wenstam. Jag sa till dig när Karin Olsson anställde Cissi Wallin.
Mm.
Och hur vågar hon ändå som ansvarig utgivare? Det är lite som... Alla ska ha tagit sitt straff när man har tagit sitt straff. Men det är lite som att ta en liksom dömd pedofil och låta anställa honom på dagis. Och sätta Cissi Wallin som krönikör.
Ja, alltså jag tycker ju att det Cissi Wallin gjorde mot Fredrik Virtanen var förfärligt. Mm. Men det behöver vi inte gå in på här.
Nej. Jag tycker du ska ta... Du är ju bra konfliktlösare och sådär. Jag tycker du ska ta...
Ska jag lösa konflikten?
Du jobbar ju för tidningen.
Ja, i och för sig. Men jag brukar ju lösa konflikten. Men alltså just den här konflikten vet jag inte om jag är så lämpad för.
Ja, okej. Som sagt, det har ju inte hänt så mycket då. Och det var fotboll i sommar. Fotboll igen.
Ja, alltså jag tycker uttaget att jag följer fotbollen och fotboll är ju någonting som framförallt när det gäller klubbfotboll och egentligen framförallt när det gäller den brittiska eller den engelska klubbfotbollen är ju något som utvecklas nästan år för år. Alltså de matcher som man har sett, alltså kanske det handlar om 5-10 matcher per säsong som ligger på en nivå som du inte ens hittade för 5-6 år sedan. Så där kan man säga att, och det handlar då framförallt om Liverpool, Chelsea och Manchester City, även delvis Manchester United. Men det är alltså så fruktansvärt bra fotboll.
Mm.
Och det går inte att komma ifrån att det är liksom en, ja, det, där har man haft en standardhöjning helt enkelt.
Mm.
Det har ju med pengar att göra naturligtvis.
Mm. Men Sverige då, vi fick tillbaka Zlatan och torska mot ett av världens...
Ja, sånt kan hända.
85 eller vad var det?
Nej, men alltså Georgien har haft en framgång. Det glömmer man lätt. 1981 så vann ju Dynamo Tbilisi som i cupfinalen. Jag tror det var mot Carl Zeiss Jena med 2-1. Och laget bestod, bortsett från en med ett ryskt namn, så bestod det bara av georgier.
Mm.
Så att 1981 hade de sin enda framgång i fotboll, stora framgång. Så dåliga är de kanske inte. Luxemburg har också haft en framgång 1963.
Mm. Vi går in, då lämnar vi sporten.
Ja.
Kommer tillbaka lite på media för att vi kommer in på politik. Vi har ju då, vi har haft en då, i 7 år har vi haft en, vad ska man kalla, en mittenliberal grön regering.
Mm.
Sossarna är inte längre sossa kan man säga. Eller hur?
Ja, men de är väl någon sorts mittenparti ändå, det får man säga.
Men Vänsterpartiet har ju då funnits ända sedan allt sedan 60-talet då, och varit en dörrmatta åt Socialdemokraterna. Nu med ny partiledare, för Jonas Sjöstedt drog till sin fru. Han åkte landvägen till med sin
fru.
Ja, till Vietnam. Jag kanske ska göra en intervju med honom där.
Okay.
Till han släppte sina memoarer och sen drog han landvägen till Hanoi.
Okej.
Men då backade upp då, såg man ju på sociala medier, Nooshi Dadgostar, den nya ledaren. Ja, som, det här kan vi få skit för, men jag tycker faktiskt, det är framförallt kvinnor som har sagt det, men när man tittar på politiska debatter, alla våra kvinnliga politiker ser ut som kvastskaft i huvudet, i håren och så här. Även den här som ser bra ut.
Jag tycker hon är bra.
Efter ett halvår har hon börjat ta balsam och sådär i håret. Och liksom, men hon skulle kunna puffa upp sig ännu bättre. Men i alla fall. Jo, men här har ju ändå bra förutsättningar. Men hon tvingade regeringen att vika sig på då marknadshyror.
Mm.
Som då de som inte gillar henne har i och för sig en poäng att det var ju inte marknadshyror som att jag skulle få höjd hyra. Utan det handlar om som bor i hyresrätt. Utan det är de som köper nästa bostadsrätter och hyresrätter. Men det är, jag tycker det är lika allvarligt där. För där, det som segregationen och allt det vi har, problemen idag med den, det är framförallt bostadspolitiken.
Jo, men jag reagerade, det här var väl för 10 år sedan ungefär som det här, som det uppstod en form av rörelse
inte
kring.
Inte ens
det.
De flesta moderater vill ha marknadshyr.
Nej, för att jag menar på att det är förfärligt att människor ska måste lämna sina hem och sånt där.
För det är det man trodde här, så var det inte riktigt. Men det kan mycket väl bli, så jag hejar på henne att hon...
Ja,
att
jag tycker hon var... Alltså jag tycker överhuvudtaget att politikerna, de blir ju bättre och bättre. Jag vet inte om det beror på de här... Jag tycker det är hemskt med de här experterna som liksom streamlinar dem. Men å andra sidan så är de ju skickliga. Både Magdalena Andersson, Dadgostar och Jimmy Åkesson, men även de andra partiledarna. De tar ju, när det uppstår problem som när Nyamko Sabuni, så hanterar de det ganska bra ändå.
Alltså hon kan vi ju ta en gravel för hon åker ju i kommande
år. De är ganska duktiga. Och vad man tycker om dem, va? De är skickliga på det de gör.
Man ska komma med Stefan Löfven, som man ska inte underskatta honom. Han gjorde bra under sin tid. Och det är att han var från facket. Konstigt att han talade så dålig engelska, för att han jobbade just med internationella grejer för facket i ledningen där. Att han var ju en bra förhandlare, och det är det han har fått göra de här 7 åren med Elena. Frågan är hur nu blir det i framtiden, för att det här oppositionen, högeroppositionen, de har alltid varit bäst på att vara opposition. Det var så på 70-talet och det är så nu. Och det ser du redan, det ser du även i media. Tänk själv, hur många politiska krönikörer kan du namnet på från vänstern som berör det? Det är bara Kajsa Ekis, ibland gör en grej där, men nu när han blivit sjuk så har det inte kommit något därifrån.
Ja, men alltså det
de som alla talar om, det är Hanif Bali, det är han Ivar Arpi.
Ja. Ja, men alltså man kan väl säga så här att det finns ett problem med vänstern, Och jag tror vi har varit inne på det tidigare, men alltså jag uppfattar att det, alltså det var ett steg för danska socialdemokratin när de fick en hårdare inställning till det med invandringen. Samtidigt som de blev mer vänsterinriktade när det gäller den ekonomiska politiken. Och det var inte bara ett sätt för dem att ta över från Danske Folkparti, utan jag tror att det finns en stark opinion som är en vänsteropinion som samtidigt inte har med vänstern att göra när det gäller kulturfrågor. Vänstern i kulturfrågor, det är ju då de som, den så kallade finvänstern, som tycker om allting som har med HBTQ-frågor, allting som har med miljö och sånt där att göra.
Ja, fast här ska vi backa också. Det är också, jag tycker, mitt nytt klimat här. Vi ser att, och det är det som nästan oroar mig, för att om det blir höger nästa, de är som sagt, de är inte bra, de är sämre på att styra och de är bäst i opposition. Helt plötsligt, de har ju nu tagit över rökrutan, kan man säga, från de här PK-vänstern. Det är de som styr idag debatten. Aron Flam och de här som förut liksom såg som perifera.
Vad säger alltså det, perifera. Ja, men alltså det som är problemet, det är det här. Att de som är någorlunda smarta, de köps av kapitalet. Och de har ju till slut ett intresse av att tjäna pengar, de också.
Det är framförallt sossar som har köpts av kapital.
Nej, alltså det gäller ju även de som jag gillar och så. Alltså de som är journalister och är ganska bra, de tjänar ju pengar, va? Så var det inte på 70-talet, 60-70-talet, 80-talet till och med. Alltså det var ingen som tjänade pengar. Du kunde inte köpa människor. Men det är klart att om du tjänar väldigt mycket pengar, så blir dina, hur vänster du än är, så är du då till slut en borgare.
Det går inte att hålla på ekonomijournalister, Andres Cervenka tycker jag liksom.
Jo, men det är då vissa,
jag tror inte att tjäna för mycket.
Liksom. Nej, men alltså det finns ju kanske just Cervenka. Det finns ju undantag. Men jag skulle säga att det finns en frestelse. Och det är det som har gjort också att de som tillhör B-laget, de kommer ju då att bli krönikörer på Aftonbladet typ. Alltså det går som inte att komma ifrån att de mest skärpta personerna...
Jo, men jag menar då högen som folk pratar om. Ivar Arpe, liksom, han får ju ändå swish-pengar. De tjänar inte så mycket pengar. Nej, Hanif Bali och alla de här som har bollen i sin hörna.
Nu tycker jag inte att Ivar Arpe på något sätt verkar köpa det på något sätt. Det tycker jag inte. Men däremot, jag talar inte om enstaka personer. Jag talar om
Johan Akelius då möjligtvis.
Nej, men han är inte heller det. Alltså, jag är då sån här, jag är då vänsterkonservativ. Alltså jag är vänster samtidigt som jag är då, eller så jag är snarare reaktionär. Alltså jag tycker ju att internet är skeptiskt i det, och det är väl väldigt reaktionärt. Men ändå är jag vänster. Och min inställning är att jag är skeptisk mot de som har problem, det här privilegiet, problemformuleringsprivilegiet, ett uttryck som Lars Gustafsson myntade. De som har möjlighet att använda sina ord, det är människor som tillhör oftast bättre skikt. Och att de människorna har också ett speciellt perspektiv som gör att de inte ser saker och ting från folket. Alltså jag menar att det finns en grundinställning som är sund hos folket på gatan. Och folk som sitter på vanliga ölhallar. Som är liksom, de är liksom vettiga på ett sätt som de som sådana fina människor på Gärdet inte är, va?
Jag pratade med Charlie Christensen, han som målade en anka. Mm. Vi hängde ett tag i somras när jag var i Pamplona. Han bor ju där. Han sa ju det, att han fick alla sina barsamtalen på en bar i Pamplona var samma sak som på en bar i Stockholm. Liksom. Ja. Och det blir ändå det som sen kommer upp till makten förr eller senare.
Jo, alltså det finns ju, alltså jag menar på att det finns en sorts förnuft, och det är därför jag är demokrat. Det finns en sorts förnuft hos vanligt folk, va? Jag tycker inte, jag är inte rädd för att använda ett uttryck som vanligt folk. Men de som inte tillhör vanligt folk, det är de som är på kulturnyheterna och de som är på Babel och sånt där. Och de som representerar kulturen, de människorna har ju ingenting.
Fast här, nu kommer vi in på det här mer igen. Man kollar, det har blivit ett öppet samtal. Du vet, Hanna Vidd du lyssnar på när jag gästade.
Mm.
Han är en av våra populäraste poddar. Mm. Och han drar ju mer än något radioprogram. Det är samma sak min kompis... Victor Almeida som har den här dialogiskt. Mm. För 5 år sedan var han Street Junkie
Och han är svart förortskille, uppväxt i Kungsan. Så naturligtvis så hade SVT varit smarta hade de ju låtit han leda ett debattprogram.
Mm.
Eftersom han har 1 miljon fler tittare. Först nu, de senaste veckorna ju med gängkrigen, har de börjat bjuda in honom till både TV4 och SVT. Men där ser man att folk vill ha debatt. Framförallt i förorten som han riktar sig åt. På att SVT har varit för alienerade. De vill inte, de har för stor beröringsskräck med det som folk vill ha.
De är rädda för folk från förorten och de är också rädda för vanliga arbetare. Alltså de är rädda för, jag tror att egentligen så tror jag att det finns ingen motsättning mellan de som är sverigedemokrater och de som lever i förorten. Det är ungefär samma typ av människor.
Mm. Ja, och, men då, i alla fall det som jag tycker har varit positivt, det känns som att vissa böcker, Rudin har vi ju läst. Det, alltså jag tycker inte jag har konsumerat så mycket litteratur, men jag har ändå prickat rätt i det jag har gjort.
Jag läser ganska mycket.
Okej, om vi tar årets bästa böcker, då tycker jag Rudin och vår vän Anders Stopendahl.
Ja, jag tycker en annan överraskande bra bok, det är Lars Anderssons Nu.
Vad heter han som jag? Jonas Rudin, ja. Om Vietnam.
Om Vietnam. Det, som,
vad ska du säga att det är en blandning mellan Jean Le Carré och Graham Greene?
Ja, något sånt där.
Det bästa från det?
Ja, det är, liksom, det är väldigt bra skrivet, alltså för att vara en debutant och det häpnadsväckande.
Och ändå fick han ju ut på ett så här hybridförlag. Ja, så jag hoppas att alla ni som sitter på stora förlag och lyssnar på det här, knip honom. Det är vår nästa stora.
Jag tycker den här Axel Burenius också är bra.
Vem?
Axel Burenius, han är utnämnd till Katapultpriset. Men den kom för en månad sedan. Jag recenserade den förra söndagen faktiskt. Och den är också en jävligt obehaglig bok, va? Men jävligt skarp.
Sedan kom Andres Stopendahl som har gästat vår podd och kommer göra nästa år. Och jag gästade hans podd Stopendahl Sundfeldt.
Den är väldigt rolig. Och fick min bok, den fick en sån jävla rolig recension.
Vad heter boken?
Den heter, det är pinsamt.
Det handlar om såna här som tror de kan mer än man kan.
Daniel Kinski-rapporten. Königsrapporten. Nej, jag kan inte.
Och vi kommer annonsera om det här i slutet av podden, men vi gör det redan nu. Den 20 januari på Baba Jan på Södermalm, Katarina Barngatan, bakom fiendelinjer, ska Andres Stopendahl, jag och Stig Larsson ha poesiuppläsning 7:00 tror jag det var.
Mm.
Man kan googla deras namn och ringa dem för att boka bord. Det är 100 kronor. Och man kan också mejla cyrilostig@gmail.com. Mm. Men det är i alla fall,
ska vi inte ta 150?
Ja, kanske 100. För vi svarar på det i mejlet. Ja. Ni kan också då fråga om ni är intresserade av att skriva kurs, kan ni också mejla om det.
Ja.
Och jag vill också redan här i programmet, det här kommer jag på med någon sen. Vi har nu fått igång vår merchandise. Om ni googlar podstore.com så kan ni köpa kaffekoppar, hoodies, t-shirts och kulturpåsar i vitt och svart med Cyril och Stig.
Vi är som Real Madrid.
Ja. Och under våren kommer det komma något drickbart som man inte får göra reklam för på Acast. Men man kan säga så här, man dricker det väldigt mycket i Tyskland och Tjeckoslovakien. Vad heter de där lagarna man gjorde på medeltiden?
De här renhetslagarna.
Ja,
tyska renhetslagarna.
Jag tror det står fortfarande under tyska renhetslagarna. Ja. Och för att hålla utkik över det, efter det kan man gå in på våra sociala medier. Cyril och Stig på Facebook och i otakt med samtiden på Instagram. Ja, vi fortsätter med böckerna då.
Mm.
Jag tycker, har du läst Grigorjev?
Grigorjev, jag har inte läst den sist, men jag läste hans tidigare. Han är bra. Han är liksom, vad ska man säga om Grigorjev? Han är ju också en essayist. Och han är ju en av de här i den nya generationen som jag tycker liksom är riktigt bright. Va?
Det är tunga, riktiga romanbyggen utan att vara fejk. Det här är ingen Cameron direkt.
Men jag tycker, alltså, hans absoluta debut var en novellsamling som heter Städerna. Det har några noveller som är otroligt bra. Sen recenserar jag hans roman som också heter Nu, precis som Lars Anderssons. Men Grigorjev var före med det, den titeln. Men den här sista har inte jag läst, Europa. Men Grigorjev, han är inte så jävla ung längre, men de alla blir ju äldre. Men han är så ovanligt klok också.
Och sen i fråga om det här, de som skildrar vår samtid mest kan vi säga, det är vår producent Theodor Lundgrens, har varit redaktör och även skrivit en del, tror jag, på den. Diamant Salos tills alla dör, om gängkrigen i Stockholm. Och jag har tillsammans med Göteborgs gängmedlem Ali Khalil gjort boken Lilla Chicago. Har du sett om den?
Det är ganska chockerande, därför att den är så osminkad och den visar detaljer av de här morden som är väldigt skrämmande, kan man säga.
Jag vill fortfarande dock, jag tycker det är konstigt att de enda som har vågat recensera den då var ju Göteborgsposten, och där är en hit, de kände igen den på stan när man var i Göteborg förra veckan. Det var Göteborgsposten, men de satte en krimreporter på den. Han fattade nog kanske inte hur jag byggt upp det, vissa partier efter grekiska dramer och såna grejer.
Nej, men jag tror att det kan nog ligga någonting i det där med att det finns en skillnad mellan Göteborg och Stockholm som kommer fram i intervjun med Horace också. Jag tror att det är helt enkelt att vi nästan...
Min intervju med honom. Ja, den är ute nu i fokus, tror jag, när det här sen släpps. Ja.
Nej, men alltså jag tror att det kan finnas en sån... en sån skillnad i attityd mellan Stockholm och Göteborg.
En fackbok, jag tror väl, det är väl ingen hemlighet att vi gillar Kajsa Ekis Ekman. Och en fackbok som vi nog kan säga är väldigt läsvärd utan att ha läst den, det är väl hennes nya om transvestiterna.
Det vet jag ingenting om. Jag tror du menar Latinamerika.
Ska vi inte uttala det. Vi bjuder in henne till podden istället och beställer boken.
Det får jag.
Sen skulle jag säga, har du varit på teater något i år?
Nej. Jag missade ju den där Irakisk Kristus av Nathalie.
Det var fantastiskt. Det var bästa teater jag sett på Galeasen. Där, det finns ju två sorters teater. Hur skulle du börja skriva? Dels har vi dramat. Båda behövs. Dels har vi det här på Dramaten. Dit folk går kanske fortfarande ibland är minkappor ungefär, de äldre damerna. Och det är ett långt avstånd ibland mellan publiken och scen.
Men jag tror att det är fel att göra den generaliseringen. Du kan tala om, snarare kan du tala om att det finns en naturalistisk tradition där det mest kända exemplet är egentligen Norén. Och sen finns det en som jag tycker att hon, Nathalie, är en väldigt bra exempel på.
Nathalie, vad heter hon
efternamn? Nathalie Ringler.
Det är min ex-fru. Hon heter Larsson.
Nej, hon heter Ringler.
Tog hon bort Larsson?
Nej, hon hette Ringler Larsson när vi var gift. Inte som regissör dock. Hon var ju känd som regissör innan också.
Ja, det är din exfru. Ja, precis. När skilde ni er? 10 år sedan, eller?
Ja, drygt.
Du visste inte ens att hon hade gjort den här Irakisk Kristus, va?
Jo då, jag visste det.
Jag blev helt golvad, för det här var... Det var väl vår vän Rickard Günther som startade Galeasen, va?
Ja, han var med alldeles i början. Och Rickard, han är ju också... Det som är grejen med Nathalie, jag har ju varit imponerad av hennes tidigare grejer också. Det är att hon och även Rickard, och det gäller ju även Torsten, hade... som inte jag har alls, så hade det jag kallar för scenisk fantasi.
Han hade ju också, Rickard Griff kom ju från någon akrobatikgrupp från början på gatuteater.
Jo, men
det är
alltså,
väldigt fysiskt.
Ja, och de kan också se i djup. Alltså, scenrummet är inte, alltså i mitt fall, jag tänker surrealistiskt. Va? Så där är det ju ganska platt. Alltså, jag använder inte djupet på samma sätt som, jag brukade låta Rickard titta på mina scenerier. Och han sa, men Stig, placera honom 12 meter längre bort. Ser du mycket bättre?
Det var ju så här krigsfångar, du vet, som blev våldtagna och så här bakifrån och så här, och de stod och gläfsade som hundar, de här sexierna. Så jag brukade tänka på, är det så där Stiger som säkert honom har tagit efter?
Usch. Nej.
Sen såg jag en väldigt bra pjäs på Dramaten. Jag glömde bort vad hon hette, men det var en brittisk gästregissör som hade förenklat, gjort mer modern Tjechovs Måsen med vår vän Alexander Salzberger, en av huvudarna. Den var väldigt sevärd också, tycker jag. Tjechov när det är som bäst. Ibland kan ju Tjechov, alltså det är ju långa grejer. Det skrevs för 110 år sedan, så att det kan behövas friskas upp sådär lite ibland.
Ja, det var ännu längre sedan det skrevs.
Ja, jag vet, Beckett får man inte ändra ett ord på, men det kanske är rätt i fråga om Beckett. Men Tjechov tyckte jag tjänade på det här, att de hade tajtat till det.
Det vet jag ingenting, jag har inte sett det där. Men alltså, jag tycker ju Tjechov är bra. Men jag tycker inte det behövs så jävla mycket. Alltså, du kan ju inte spela, alltså Shakespeare, så måste du kanske korta ner. Tjechov vet jag inte. Det är klart att jag var ju med då i Torstens genombrottspjäs i Gertrud. Och när man läser den så är ju egentligen pjäsen längre, va. Och jag tycker nog att de kortningar som Torsten gjorde var bra. Jag tror att Hjalmar Söderberg skulle ha hållit med.
Ja, jag hörde Moa Gammels dramatisering på Sveriges Radio på den. De hade ju förflyttat inte håll. De var sanslöst dåliga faktiskt.
Jo, nej, men alltså, det krävs ju en viss känslighet att göra. Jag har ju själv arbetat med dramatiseringar av romaner då. Dels gjorde jag en dramatisering av Bröllopsessör av Stig Dagerman. Och sedan har jag också gjort en av Den armarsamma leken, som aldrig har satts upp. Som
ja, köra verkligen.
Ja, jag tror att det skulle kunna bli en stor kommersiell succé.
Det var faktiskt den första pjäs jag såg. Min övervakare, hon var ju vän med Björn Andresen och alla de där, som också var aktuell med film, med Dimman Kristian. Hon tog mig till Galliasen, och det var just armarsamma leken. I Persbrandt tror jag det var.
Nej, men du har blandat ihop det med någonting.
Ja, skitsamma. Ja. Men det var i alla fall ett trevligt releaseparty jag hade i sommar också. För
ja, det var trevligt.
Mitt serie album, vad som än står. Firman Boys var DJs. Du var där.
Ja.
Björn Andresen var där. Firman Boys var där. Alla med. Ja. Det var ingen bråk alls. Väldigt kärleksfull stämning.
Ja, det brukar nog inte vara bråk när en massa människor med stort våldskapital är där.
Jo, men det kan komma från andra lag. Men då brukar man lägga ner vapnen som de gjorde på Madness. Okej, okay, årets skivor då. Nu... Jag kommer ihåg, jag började som musikskribent. Och jag märkte att alla tappade när de var 40.
Mm-hmm.
Idag är det väl faktiskt bara Strage som håller måttet av de som är över 40, tycker jag. Och han är så inne i det på något sätt. Liksom, ändå lever med det där. Men, så jag har ingen koll på det.
Nej, jag har absolut ingen koll.
Som ungdomar, liksom, förutom en del klassisk hiphop och sådär. Men två svenska band. Pascal, jag kommer ihåg Isak Sundström som vi åkte med Tovas förra man.
Ja, just det.
Som skjutsade oss till...
Ja, precis.
Vart var vi åkte? Katrineholm?
Vi åkte till Katrineholm, ja. Eller Eskilstuna var det.
Då har jag aktuell med en soloplatta som var grym. Nu har hans band Pascal tillbaka med en skiva som är grym.
Okej.
Okay. Sen är det ju skilsmässa. Jag var såna punkare igår från gamla punkrörelsen. Och de brukar ju inte gilla liksom nytt. Och det brukar vara allting. Men de satt och lyssnade på det där. Och då var det väldigt nihilistiskt. Jag hatar kvinnor, jag hatar barn. Jag vet. Kanske vår vän Tova han sjunger om.
Ja, ja.
Men i alla fall. Ett annat band som du ändå har hört. Som jag och vår vän Amir. Som filmar oss just nu.
Just
spelar
det.
För dig. Det är Duschpalatset från Umeå.
Ja.
Som har en låt som handlar om dig. Som heter Nyår.
Ja, det var väldigt förvånande.
Och de produceras av Per Wiksten från 90-talsbandet Wannabes. Ett av Sveriges bästa 90-talsband, vill jag säga. Utav de här indie-rockbanden.
Jo, nej, det var ju roligt. Det är roligt att tjejband sjunger de med.
Ja, ett snyggt band får vi säga att det här var. Konststudenter, 25 år.
Mm.
Kommer vara förband under våren åt Wannadies just. I Skandinavien och även England, tror jag. Kanske de översätter det i nyår, jag vet inte. Ja, jag har också släppt en ny utgåva... Kraftfullt reviderad av min intervjubok med Stefan Jarl, där du förekommer på flera ställen och flera andra vi känner. Mm. Vad tycker du om den?
Jo, jag har läst en del av den tidigare, men den, alltså, grejen med, den är så jävla tjock, så det är mycket som man helt enkelt inte tar in första gången, och väldigt mycket från tid, han är ju äldre än oss. Mm. När han skriver om, eller han berättar,
han är född 41, han är exakt 30 år äldre än mig.
Mm. Så att han, det han berättar om 50-tal och tidigt 60-tal. Alltså han berättar då bland annat att Björn Selbergs farbror, som Björn, kommer ut.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Som en vän till mig, han kommer ut med en bok om honom. Det är nämligen Jörgen Cederberg. Och Jörgen Cederberg, jag hade ingen aning om att Stefan, att han hade en betydelse att Jörgen hade betydelse för Stefan som en progressiv producent från 50-talet, radioproducent. Ja. Men det var Jörgen Cederberg som skapade programmet Sommar också, okay. 58-59.
Och han var ju mycket kring radio, de här uppvaknat, den första kapitlen.
Ja, just det. Jo, men det handlar ju då dels om just Jörgen, som dog, eller han dog 2008 eller något sånt där.
100 år efter kvinnlig rösträtt införskaffades fick vi vår första kvinnliga statsminister, Magdalena Andersson. Ser också ut som en kvast i håret.
Nej, men jag
tycker... Men i alla fall, männen, varför kan männen hålla koll på sig?
Men männen har ju de mest tokiga frisyrer. Alltså, ja, framförallt de här i kulturvärlden. Alltså, jag fattar inte, men jag ska inte lägga mig i det heller. Låt folk ha vilka frisyrer som helst. Vi ska inte lägga oss i det. Det är bara
ja, ja, men redan på morgonen när hon blev statsminister, då ritade jag på mina sociala medier det kinesiska täcket för bråk. Och det är två kvinnor under samma tak. För det är ju då... Hon var då beroende av Nayomko, heter hon, Sabuni, som kom ur, som parti kom åka ur. Ja. Och så var det väl Märta Stenvi, och så var det Nooshi Dadgostar, och så var det inte minst Annie Lööf. Och två, det kinesiska tecken för bråk, det är två kvinnor under samma tak.
Ja, men nu får jag komma in som feminist här. Du ska sluta hålla på med dina trakasserier och kvinnor.
Hon blev statsminister först då, det varade i 9 timmar då. Det
ja, nej, jag tycker att den här Magdalena Andersson är en sympatisk person, det måste jag säga. Hon har väldigt bra utstrålning, och jag hoppas att hon kan vrida Socialdemokraterna till vänster, och att hon sen kan ha, att hon kan hålla en distans till den här dumma kulturvänstern.
Det, vilka var det då som bedrog henne, som var falska? Vissa skyller på, vissa vänster, vissa högern skyller på Miljöpartiet, och de vänstern skyller på, vilka är det? De skyller på Centern, ja.
Men alltså det handlar ju lite grann om ett sorts, jag tror att politikerna inte riktigt, de kanske gör ett misstag där, för de kör ju ett politiskt spel, va? Och det tycker de ju är riktigt, va? Men frågan är om väljarna tycker att det är så smart.
Ja, sen måste jag väl säga också årets bästa filmer, för du har inte heller varit på bio.
Nej.
Precis som en teater. Och det har jag. Och jag har inte varit på många bio, men alla de tre, jag såg en Wes Anderson som där, den var så dålig så vi bara gick ut. Han har ju tappat det fullständigt. Det är bara en sån här hipster liksom, i grund och botten, verkar det som. Det var hans två första som var bra.
Ja, han var bra,
skapa en liten värld liksom. Men det som var bra här, och det var inget svenskt, utan det bästa som kom i år var Lars, din vän Lars von Triers En runda till.
Nej, men det är inte han som har gjort den.
Jo.
Nej, det är ju, vad heter det?
Nej, Vinterberg. Vinterberg var det, ja. Horace gillade också den.
Ja, den är rolig. Jag har inte sett den, men han sa att den var rolig.
Det handlar om några som börjar dricka. Om man ska sammanfatta det, de börjar dricka för att göra livet roligare och göra lektionerna bättre i skolan.
De tyckte att de kunde göra bättre lektioner som lärare.
Ja. Sen blir det lite mörkt mot slutet. Men ja. Sverige får representeras av Marie Bonnevi, som den tråkiga då, som säger att det är enda ni kan danska dricka. Men en sån här film, det är konstigt med den, tänkte att när man ser eftertexterna så är den ju delvis finansierad av Svenska Filminstitutet. Det är därför Bonnevi är med väl, att de lägger in en svensk där. Men det skulle aldrig få släppas i Sverige.
Nej, jag vet inte.
Men trots att vi år, när vi ändå är inne på film, i år blev vi äntligen av med Anna Serner som håller sig kvar lika länge som Harry Schein nästan.
Ja,
aktivisten Anna Serner, för film kan hon inte.
Nej, det, jag har ju pratat med en del som jobbar där på Filminstitutet, och det hade tydligen varit ganska hemskt.
Ja, hon anställde väl någon afrikan bara som att träffa matbespisningen för att han kom från Afrika. Men sen var det också en fantastisk norsk film som den heter Världens värsta människa, som är ett melodram kan man säga. Påminner mycket på en modern Jules Trofos. Mm. Fast bättre faktiskt, skulle jag säga.
Jaha, oj.
Där de också drev mycket med den svenska MeToo-rörelsen och så här. Hon kvinnan då som är en fotograf och vill börja skriva. Hon är ihop med en tecknarstjärna som typ Norges Kellerman då. Mm. Som tecknas.
Det bygger väl på Charlie, va?
Hans teckningar bygger på Charlie. Det är Charlie som tecknar tecknarna. Mm. Men han är en sån här stjärna som Kellerman var som, han var som störst. Ja, och sen vill väl då säga ranka årets utställning, och Det är något som inte du heller har sett, Stig.
Nej, jag ser nästan inget.
Nej, precis. Du undviker väldigt mycket konstutställningar.
Alltså, jag har ju ändå sett en del, men inte just i år.
Mm. Nu är det Annika von Hausfull som du och jag träffade för första gången. Var det för mig? Var det för dig? När vi åkte...
Nej, vi har sett en gång
till. Okej, när vi åkte med Isak Sundström där och hans dåvarande fru till min vän Claes Erikssons utställning i, vad var det?
Eskilstuna eller, ja, eller Katrineholm. Ja.
Claes har nu döpt om sig till Claes Barbrosson efter sin mamma. Men släpper faktiskt sin första konstbok i vår som jag är redaktör för. I karikatyrer på kungen. I alla fall, Annika är ju då legend från Cortex med Fredde Wadling, punkscenen i Göteborg som var den levande punkscenen, den arty, ungefär som om man jämför punk. England var den för tonåringar och nationell skandal. Och i New York var punken för en konströrelse. Man kan väl säga likadant om den svenska. I Stockholm var det mer tonårsgrej, i Göteborg mer en konströrelse.
Jag kan ingenting om det, så jag kan ju lite göra något.
Du filmade ju ändå Ebba Grön. Och...
Den tidiga punken kan jag liksom lite grann, det måste jag säga. Mm. Men det där med konstscenen och punk, det vet jag ingenting om.
I alla fall, hon är ju då, ses väl som Sveriges allra främsta fotokonstnär. Och banade vägen för en generation fotografer ur min generation. 70-talister som då Julia Perone, vi känner ju flera av dem. Tova Mossad, vilka är det mer? Jenny Kjellman.
Man ska väl nämna Annika Eriksson också.
Men i alla fall. Jag pratade om det här med Anders Pettersen i en intervju i Fotografisk tidskrift i februari i år. Att han menade att din vän Toja Lindströms inflytande var så stort på gott och ont på Konsthögskolan. Så att hon fick precis ungefär som du hade på 80- och 90-talet ett litet kotteri runt om dig av yngre författare. Så fick hon ett kotteri med, eller typ med präglad också, satt sin prägel på Fotohögskolan. Så att hon fick många som kanske hade gått åt konsten eller modefotografi och blir då vilket gör att, jag vill nog säga att Julia och Tova, de här svenska kvinnliga fotokonstnärerna är bra mycket intressantare än framförallt installationer, men svensk måleri, där är nog bara min ungdomsvän och förlagskollega Erik Erikssons syster Sara Vide Eriksson som håller måttet, och Elin Kjellman som hon har påverkat sig också.
Jag kan för lite om det, jag kan inte uttala mig, men alltså, jo, det har gjorts en del, det görs en del bra fotokonst numera, eller det är liksom intressant. Jag tycker Julia är väldigt bra. Sen tycker jag en videokonstnär som jag tycker är bra är Annika Larsson.
Ja, Annika Ström finns den som heter också.
Ja,
som...
de heter Annika. Jag snackade med faktiskt med Daniel Birnbaum om det 2002 eller 2003. Och han sa, du har ju också Pippi Lotti Rist. Och de kommer ju för samtidigt. Han tänkte göra någon utställning om det. Alla heter efter Astrid Lindgren. De har namn efter Pippi Lotti och Annika.
Mm. Ja, men förutom det, och där skulle jag också säga, eftersom jag känner de här privat, har jag ofta pratat privat, och de menade ju också att kvinnor är ju mycket sämre på armbåga sig fram. Så när de gick Fotohögskolan där i Göteborg på 90-talet, killarna liksom, mode som de kanske egentligen ville göra, de platserna roffade killarna åt sig liksom. Så de hade nästan ingen annan väg än att gå åt det konstnärliga hållet liksom.
Det låter konstigt.
Ja, men det är en intressant teori.
Ja, ja.
I alla fall, den här utställningen med Annika von Hausfull är fantastisk. Och framförallt också för att hon, man får se hela hennes karriär som börjar då mer politiskt kanske. Och det här kvar från punken. Som, jag gillade ju de bilderna bäst. Jag gillar ju den här vänsterradikala konsten. Anarkistiska, men sen...
Det känner inte jag till. Jag känner till hennes väldigt suggestiva bilder från kvinnor som... liksom man förmodar på något sätt är våldtagna i skog.
Ja, sådana finns det. Det är en som ser ut som en crime scene från en horrorfilm. En strand, den har ju modern i sin vanliga samling. När de står på en strand där. Så jag tror till exempel Jenny Kjellman har påverkat sig i en bild så jag sett något liknande.
Men hon
har överhuvudtaget ser du ju alla de här, även Julia har påverkats. Och så att hennes Julia som har då en retrospektiv på Liljevalls under åren.
Mm. Alltså jag kände ju Töja lite grann. Hon plåtade mig och vi träffades lite grann på 80-talet. Va? Och jag uppfattade henne som en stor fotograf och en väldigt bra lärare. Hon bjöd ner mig till Göteborg Så jag undervisade.
Och ni måste ha skur, för hon var ju inte känd för att spotta i glaset direkt.
Nej, jag har inget minne av det. Okay. Det var väldigt ordentligt.
Ja. Men i alla fall, det jag vill säga också om Annikas utställning som pågår på Moderna Museet då till den 22 februari, det var tror jag. De senare bilderna också jättebra. Den sista på en nallebjörn ska jag faktiskt använda till en bok, till ett bokomslag om vi får hennes tillåtelse. På en bok som är allt annat än gullig. Och det är en nytagen bild. Men det som var bra med den också att hon bjuder på sina influenser. Mm. Och en separat utställning bredvid då hennes bild, hennes retrospektiv. Och om man tar de här svenska efterföljarna som jag nämnde. Mm. Alla de här, Julia och alla de här, och Tova och de, det är de här vanliga kvinnliga ikonerna. Jan Arbus, Cindy Sherman och Martha Wilson och Francesca, vad heter hon?
Woodman.
Men Annika då har gjort en utställning med hennes influencer. Och här är det inga kvinnor alls nästan. För det är ju så att man behöver inte bara inspireras med kvinnor för att man är kvinnor. Konst är ju könslös förutom en del kanske. Det är inte så genusgrejerna håller på att vi inte har samma. Det är ju klart att vi tänker olika män och kvinnor.
Ja, jag vet inte.
Men konsten är väl ändå universell.
Alltså jag tycker nog att kvinnor och män tänker inte så jävla olika, det tycker jag inte.
Ja, men om man ser de här genusforskarna så är det då man, som jag pratade med Horace om i den här intervjun som är ute nu, så är manliga genier av ondåsvin medan kvinnliga genier, ja, det är nog fint att vara.
Där behöver man inte bry sig om. Alltså visst finns det skillnader och det kanske är intressant, vad vet jag. Men man kan inte se, då skulle inte jag kunna förstå kvinnliga författare. Skulle inte kunna läsa dem. Mm. Det kan ju.
I alla fall, Annika hade då på den här separat före då Irwin Penn, Arthur Boström, Carl-Johan Malmberg, Inge Holm, Harald Edegren.
Carl-Johan Malmberg, han är ju ingen fotograf.
Så var det en kvinna från 30-talet som jag upptäckte som jobbade med reklamestetik. Så vet du vem det är? Lotta Antonsson.
Nej.
Jävligt bra grej, men de finns där på Moderna. Så missa inte den utställningen. Och det här, och det som får avsluta vårt år då med, innan våra nyårslöften, det är då svara på några läsarfrågor jag glömt att ta upp som jag fått under året. Mm-hmm. Förutom det här med din katt då. Vi har väldigt mycket unga filmkillar-fans märker jag i vår lyssnarpodd.
Mm-hmm.
Jag vet inte, jag har gjort en Stefan Jarl-bok och du har gjort mycket film. Men det är mer filmentusiaster än litteratur känns. Vi har, i alla fall den första frågan är, vad tycker vi och vad har det betytt för oss tysk film från 60-talet. Jag kan väl allvarligt talat säga att ja, jag kan ingenting om det. För mig är det tyskt 70-tal med Werner Herzog och Fassbinder och sådär. Och franskt 60-tal då med Nya Vågen, framförallt Truffaut för mig. Men Tyskland, Stefan Jarl pratar ju i min aktuella bok som nu har kommit på nytt i kraftig reviderad utgåva om att på 60-talet brydde inte han sig dugg om, och hans kamrater Bo Widerberg och dem, om Hollywood. För att det gjorde så mycket bra film i Europa. Och då sa han framförallt Frankrike och Tyskland. Men du kanske...
Alltså de flesta slog igenom 70 faktiskt. 69,
ja,
70.
75 var det här så.
Ja, men nej, det var tidigare. Han slog igenom med Auf Zwerge haben Klein angefangen. Från 1970. Dvärgarna.
Okay.
Och sedan så gjorde ju Jean-Marie Straub 1961 och 1963 Nicht versöhnt och Mallorca Muff. Det är Heinrich Böll noveller som är filmatiserade väldigt bra.
Mm. Men har det betytt något för dig? Vilka är dina favoriter mer?
Ja, jag tycker nog att Nicht versöhnt är en av de stora. Alltså den är ganska okänd. Den visas inte så ofta. Mm. Men den är väldigt bra.
Okej. Okay. Antar att det var de här kanske Stefan Jarl syftade på också i vår bok.
Alltså Nicht versöhnt har visats väldigt få gånger i Sverige.
Här är en fråga från vår lyssnare Erik Röksvamp som man kan följa på Instagram också under det namnet. Där man också kan följa oss under i otakt med samtiden. Erik Röksvamp då har flera frågor. Först, vilken filmare och vilken författare tycker ni är den bästa idag? Och vilken författare och filmare tycker ni bäst av det som lever idag?
Alltså jag tycker som filmare tycker jag Claire Denis är väldigt bra. Och Zweigintsev, alltså ryssen. Och Sakurov, också ryss. Claire Denis gjorde en film efter Melvilles, vad heter det, Billy Bird. Som är helt fantastisk. Så kom 2004 eller något sånt där. Men när det gäller tidigare film, det är så mycket. Det går inte liksom säga, jag har inte någon sån här... Jag brukar säga Ivan är förskräcklig av Eisenstein. Det finns en del filmer som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Le Clisse, Feber av Antonioni är väldigt bra. Jag tycker också om Il Bidone och Fellini. Och det finns också, som jag är svag för, Walking Down Broadway av Erich von Stroheim från 1933. Ja, det finns en hel del filmer som har betytt mycket för mig. Från början var jag mest intresserad av film, inte litteratur. Alltså när jag var så här 13-14 år. Det var det som gjorde att jag upptäckte en ny värld. Va? Jag såg liksom ansiktsuttryck som inte jag visste riktigt vad det betydde. Va? Och jag upptäckte att människor hade gjort saker före mig. Va? Så man kunde gå ut i en värld. Det fanns hur mycket som helst. Inte skrivet i första hand, utan just film. För de visade stå på tv när jag var 12-13 år. Så att det, jag kan inte svara så mycket mer än så.
Och författare?
Ja, alltså när det gäller efter 89 så jag brukar ju hålla Samuel Beckett Harold
Han lever idag.
Ja, just det. Så är det ju, han dog ju också, Sebald. V.G. Sebald. Han dog 2004, men han var ju väldigt ung. Han är ju väldigt bra. Sedan så tycker jag, av de som har fått Nobelpriset de sista 20 åren så är det väl Alice Munro. Mm. Som var en stor upptäckt av mig. Jag kände till henne som namn. Men jag hade inte läst henne förrän hon fick Nobelpriset. Ja.
Jag tar vid där du börjar med böcker så fortsätter jag på film då. Bland internationella vill jag väl bara säga egentligen Holbeck, den jag springer benet av. Men då är inte, han är ingen större stilist där, men även om det håller litterärt verkligen. Men det är framförallt tankegodset där. Och jag hoppas att han får Nobelpriset på, som, jag menar att Sartre och Camus fick det väl framförallt för tankegodset där också.
Ja, alltså jag tycker nog att, jag gillar ju Holbeck. Han är väldigt underhållande. Men det som har skett under de sista 20-25 åren, det är att det kommer fram författare som är liksom världsnamn. Som inte egentligen skriver den typ av litteratur som låt oss säga Patrick Modiano till exempel gör.
Mm.
Utan det, de är liksom mer kompetent underhållning. Säg Patrick St. Aubyn också.
Ja, och bland svenska författare som...
Jag vet inte Patrick, Edward St. Aubyn.
Okej, okay, ja. Han var lite besvikelse för mig faktiskt. Bland svenska författare, jag vet inte om han... Jag kommer till det här sen, om han skrev ett annat mejl eller om det var här. Men i alla fall, på svenska författare så... Ja, det finns faktiskt ingen i samtiden. Vi har ju haft några unga, Tony Schunnesson, Jack Hildén och Lyra Kolle. Men det är fortfarande så här, vissa kanske som Tony Schunnesson kanske var liksom mer one hit wonder. Och de, det är inte så här liksom ens att man springer benen av sig av ändå. Liksom. Och det finns, det, som på 90-talet när jag var ung, när jag var i deras, den här killens ålder, 25. Då fanns det ändå, jag spikade in datum och köpte boken om det var... Du eller om det var Claes Östergren eller Carina Rydberg eller Willy Kyrklund. Då, så det och Slas då framförallt som samlade på Förstutgård. Sådana författare finns faktiskt ingen levande. Claes Östergren köper ju allt av. Jag har samlat på hans Förstutgåva liksom har allt. Men jag tycker väl att han har tappat under hela 00-talet. Det enda som var bra var den här en skog full av sumak barndomsskildringen. Och,
ja, det var helt okej. Jag tycker också,
och novellsamlingen, men det är ju gamla noveller.
Ja, men jag tycker novellsamlingen är fantastisk.
Ja, alltså, men det är ju gamla noveller, så det räknas
med,
inte riktigt.
Med Stålarna på och...
Ja, men det är 90-tal. Så det
nej,
är,
det är 2000-tal.
Nej, de släpptes på 90-tal. Nej, jag har första upplagorna. Håll inte på nu.
Ja, det kanske, jag, du kanske har rätt.
Asperger. Jag har första upplagorna. De släpptes på smala ställen som filmtidskrift. Så att det är inte nya grejer där heller. Även om man har gjort någon julnovell tydligen i år. Jag menar som Renegader, den tråkade fullständigt ut. Men förutom just det här partiet i Renegader som jag också pratade om.
Renegater.
Om akademin. Där är han ju riktigt, där är han riktigt elak mot er vän Jean-Claude. Men det verkar som Horace har något personligt där.
Ja, jag fattar inte alls det.
Som sagt, de bästa författarna idag bland svenskar, jag tror att smarta dras väl till pengar som du ofta, Stig, pratar om med politik och politiska skribenter. Mm. Och politiker. Det är nog väl faktiskt Jens Lapid och Somos Karlentroff skriver bättre tycker jag, även litterärt
än många
framförallt om du jämför med de här som med Babel Kemmer, Johannes Anjor och alla de här medårsförfattare.
Alltså jag tycker det som jag tänkte skriva faktiskt om just deckare, för jag tycker det har skett en kvalitativ utveckling när det gäller deckare. Det görs, jag tycker ju Magnus Montelius, den första boken Mannen från Albanien, men även...
Ja, han är bra, jag har förstått från dig. Och, ja. Och De La Motte också.
Ja, De La Motte är också kompetent, va? Men de skriver ju böcker som de gör med vänsterhanden, som de själva inte kan tycka är så särskilt bra.
Men jag tror att det också, jag tror jag också är inne på rätt spår här, från vi säger årets mest sålda bok. Det är ju liksom en faktabok. Det är ju den här som vår producent Theo Lundgren varit med, Diamants... Tills alla dör. Min egen bok, Lilla Chicago, som är en roman, men också mer true, som också är en true crime. Blandning mellan roman och fakta, måste jag säga. Mest roman då. Den sålde ju också andra upplagan, fick tryckas redan efter första veckan. Så. Jag tror att det finns, jag tror även publiken känner det, att det kanske inte är bland den så kallade fina litteraturen, inte så mycket intressant. Då.
Nej, men jag tror att det där är något som har skett under en ganska lång tid. Jag tror också det är svårt att, ekonomiskt sett så är det svårare att liksom satsa på att bygga ett konstnärskap som författare, att arbeta som en smal författare som jag ju ändå gjorde. Och jag menar, Katarina Frost och sånt, säger Ann Gärdlund och sådär, va?
Ja, Ann Gärdlund håller jag med om. Ja. Hon håller fortfarande. Men det är poesi. Ja, så men alltså säger, den, poesi den typ, då har vi intressant.
Men den typen av författarskap som kom fram då, alltså 70-80-tal, är svårare att... Det finns ju enstaka. Jag gillar ju Jörgen Gasilewski till exempel. Jag tycker också det har gjort en del bra saker av Jan Kauri, tycker jag är väldigt bra.
Ja, så då undrade Erik Raksvamp vem då min favoritfilm är idag. Jag vet inte, det är inte så mycket där heller. Alltså, jag blev grymt besviken, som jag sa tidigare på den, på Wes Andersons senaste. Men den som har levererat, gjort 2000-talets bästa film, tycker jag är en kvinnlig regissör, Andrea Arnold, som gjorde Fish Tank. Hon har ju också gjort en ny version av min favorit viktorianska författare Emily Brontes Wuthering Heights. Med min favoritkaraktär Heathcliff. Och hon har också gjort... vad heter den? American... Jag glömde bort vad den heter. Men ni kan googla henne. Sen påminner Stig mig tidigare idag om Isabelle Eklöfs Holiday, gillade vi, utav intressanta svenska filmer. Mm. Samtidigt. Har du något att säga om den, Stig?
Ja, det var någon som frågade om de skulle göra Kaninmannen, så det finns ju många...
Ja, visst, den kommer till. Då tar jag Erik Raksvamp. Jag gav den här tidigare i förväg. Frågan lyder så här. Vilken författare idag skulle kunna och göra roligast samt skriva Kaninmannen?
Det går som inte riktigt att veta hur det skulle bli, men det är ju liksom, det finns i dagens läge... Sverige har nog aldrig haft en sån guldålder som vi har nu. Jag kanske på 20-talet. Egentligen så var aldrig 60-talet så bra, va? Det är alltså Bergman och Widerberg. Det fanns ju naturligtvis mästerverk även från annat håll. Men i dagens läge, det som har hänt är ju att de som är unga idag har kunnat göra film för mycket små medel. På grund av att tekniken utvecklas. Och det gör att de inte har samma respekt inför mediet. De kan redan innan de gör stora produktioner ha hittat ett eget formspråk. Och jag upplevde för ganska länge sedan, tänkte jag, nej, men filmen är nog det konstnärliga medium som har mest framtid för sig.
Mm. Ja, men jag tycker att filmen är den optimala konstformen, även om jag själv är författare och i grunden musiker. För att du förenar bild, ljud, dialog, berättande och musik.
Mm.
Eller hur? Och det gör på sån kort timme. Det är väl nackdel på ett sätt att den kan inte bli hyperrealistisk, men ändå. Om det inte är dokumentär. Men.
Alltså du kommer ju... att skriva har ju den fördelen att det ligger så nära tänkandet. Va?
Mm. Alltså, skriva, och du vågar öppna det mer än vågar
alltså,
för
en kamera. När du läser en bok så tänker du inte dina egna tankar, utan det är ju faktiskt du tänker de tankar som står i boken.
Det.
Och så kommer du inte in. Alltså, film är ju ett väldigt annorlunda medium, därför att Dels så bestämmer den helt och hållet vad du ska se. Du har liksom ingen egen möjlighet som åskådare att liksom distansera dig från det.
Mm.
Men å andra sidan så tror jag inte heller att du, eftersom det inte liknar tankar, så kommer du inte heller riktigt åt samma sak.
Sen undrar Erik Röksvamp också, har Stig sett Godards senare filmer från 90-talet och 2000-talet? Och vilken är då din favorit och vilka intryck har den gjort mest?
Det är pinsamt, men jag slutade se Godard efter Numero 2 1976.
Okay. I franska. Gent heter hans senaste och sista film, manus på franska och engelska. Jag har inte läst den, men det verkar intressant.
Jo, men han är ju, han lever fortfarande.
Ja, han är 90.
Ja, han måste ju vara född 1930. Han är född
31. 30. Han fyllde 90 år, tror jag.
Okej.
Okay. Eller 30.
Ja, nej, men han slog igenom väldigt tidigt som kritiker i Carré Cinéma. Jag träffade hans fru då, Anna Karina, som visade sig vara danska. Och hon berättade en väldigt märklig grej.
Jag har träffat hans muse.
Ja, det var väl också Anna Karina, hon var en viktig kvinna för Godard. Vi satt på det slottet på, som Fassbinder hade den här inspelningen i Kinesisk roulette. Och drack champagne med
Anna Karina. Då var det bara 20 bass eller något?
Ja, 21. Jag tror jag hade fyllt 21.
Så att han brukade smiska pojkar i äppelträdgården?
Ja, det visste ju inte då. Va? Men det kom ju fram sen i sen skandalböcker som skrevs. Men i alla fall så...
Och soundtracket berättade du under de här 4 dagarna. Det var Wagner och Kraftwerk.
Ja, exakt. Nej, men alltså, hon berättade då att när Carré Cinéma kom, alltså det är väl förmodligen en av de tidskrifter som har fått mest effekt som kulturskrift.
Stefan, jag pratar jämt om den. För mig.
Ja, därför att den gjorde ju att fokus kom att gå från manusförfattaren till regissör.
Mm.
Och det handlade då om att... Du vet att när Henri Langlois som hade Cinemateket, alltså under kriget var ju amerikansk film förbjuden. Och det var inte mycket före kriget heller som var amerikansk film. Det var inte, film var inte...
förbjuden? I Tyskland förstår jag, inte Sverige.
Alltså Frankrike låg ju under Tyskland.
Ja, men alltså, ja, du menar förbjuden Frankrike, ja det är klart.
Jag så att då kom, och då gjorde de så här att de tog alltså kanske 10 filmer av samma regissör. Och när du ser filmer av, låt säga, Howard Hawks eller Josef L. Mankiewicz eller något sånt här, då är det inte så självklart att du upplever alla de filmerna som konstfilm. Mm. Det är ofta komedier eller krigsfilmer eller vad som helst. Men eftersom de såg då 10 filmer i stöten, kanske mer, så upptäckte de strukturer. Därför att det fanns några få regissörer som faktiskt kunde välja manus.
Mm.
Och som också, och det gjorde att amerikansk film gick från att vara, eller man började se på amerikansk film på ett helt annat sätt.
Men
det var ju den här tidskriften, det var några killar, påminner lite grann om Kod och Kris.
Mm. Mm.
För de var 20, han var 20.
Kod var din första tidskrift med Björn Sedgren innan Kris.
Nej, Björn Sedgren var inte med, det var Åke Sandgren och
Åke Sandgren blandade ihop
och flera, Lasse Lindström. Nej men alltså, och då berättade hon, det var så här att han hade tjänat pengar, Godard, genom att jobba på ett dammbygge i Schweiz. Och så tar han de där pengarna och köper upp mer eller mindre hela upplagan. Så att alla de andra trodde att det här är en jättesuccé.
Bert Karlsson-taktik kallas det för i Sverige.
Och det gjorde då att alla ansträngde sig verkligen och kom ett nytt nummer direkt och så.
Mm.
Och det är inte säkert att det hade blivit någonting om inte han hade gjort det.
Nu har Röksvamps fråga riktad till dig om Godard, men jag smiter väl in där och säger att jag har väl alltid haft lite svårt för honom. Jag tyckte att han var ganska pretto, men jag tycker Sympathy for the Devil som hette One at Five, tror jag, från början eller någonting, där han egentligen ville ha Beatles, men det blev mycket bättre att det blev Rolling Stones då, för de låg ändå närmare konsten, allt gjort med brudarna Hallenberg och Faithfull klädde upp dem och gav Jagger rätt böcker och skrev texter till, och Andy Warhol och sådana drogs till dem. Men den är ett intressant, det är ingen bra film, han smyger in Svarta Pantrarna där och sådär, men det är ett intressant tidsdokument, kanske just därför med Black Panthers, men framförallt som jag som då fanatisk Rolling Stones-fan för att se dokument Stones, hur de bara repar.
Har du sett den här Invocation of My Demon Brother och Kenneth Anger?
Nej, det måste jag se. Jag brevväxlade ju med Kenneth Anger, sen råkar mitt ex slänga dem.
Från 1969.
Okej. Okay. Är det där med Marian Faithfull?
Jag vet inte.
Men fan, den är bra då för att du ser hur Brian Jones då är verkligen på väg ur. Det var väl sista pålägget han gjorde där på det som spelas där. Och han får sitta ensam i ett hörn nästan och bara sitter och deppar ihop och ser hur bandet han skapar lyfts till nya höjder och filmas av den nya vågens nya filmer. Men han vet att han är på väg ut, som Bob Dylan uttryckte det. Something has happened here, Mr. Jones, but you don't know what it is.
Mm. Nej, men alltså, jag tycker ju väldigt mycket om tidig Godard. Jag tycker ju att hans
filmer...
Ja, men
filmer... det vill jag bara säga. Tidig Godard tycker jag... Jag gillar ju Alphaville i alla fall. Med Anna Karenina, som du sa. Och sen, men min favorit är då Tarantinos favorit, som är lite mer lättsam. Det är Band of Par.
Band of Par är ett mästerverk. Mm. Det är nog det bästa.
Det är mer
komedi. Alltså och Virus Havi.
Det är ju en gangsterkomedi.
Ja, men Virus Havi, Leva sitt liv, är en fantastisk film.
Den har jag faktiskt inte sett.
Ja, den är otroligt bra. Det är liksom Anna Karenina stora roll som prostituerad. Och sedan har du Abore Sofer till sista andetaget, som var hans debut som långfilmsregissör 59. Mm. Sen är så även såna filmer som två eller tre saker jag vet om henne. Du och Trashås Kersedel och den här Le Mépris, föraktet, är ju väldigt fina filmer.
Okej, sen en fråga till oss båda från Erik Röksvamp då. Sista frågan sen innan den här podden avslutas. Om ni två måste välja en film till en öde ö, väljer ni Matrix, Dum och Dummare eller Modison eller James Bonds På iskallt uppdrag? Okej, ska jag börja svara då? Ja, det är valet och kvalet här mellan Modison och Bonds iskallt uppdrag. Som, jag tror att Timothy Dalton hade blivit bättre till och med som Bond om han fått lite bättre manus. Men den här gillade jag, kommer ihåg.
Ja, men det är ju hemskt att se sådana filmer om.
Ja, ja, på en öde ö så blir det faktiskt här. Så blir det ju faktiskt. På en öde ö så blir det utan tvekan Modison. Jag tycker väl att hans den här tv-serien om den här som skulle vara snäll var bland det, kanske den sämsta svenska tv-serien jag sett någonsin, den här som HBO satsade på. Det var män som skulle vara snäll, så förutsägbart sluppen och gick och gav bort allt typ innan jul som nu.
Okay.
Men den var, och det skulle ju kunna gå att göra bra, men den var totalt, det var väldigt politiskt korrekt, totalt, men den var sanslöst dålig. Mammut hade något, hans internationella debut när han tror jag hade för mycket pengar. Den var ändå fortfarande lite intressant, men annars vill jag väl säga att hans fyra första, fram till då den här sista han gjorde, eller sista bra med Torsten Flink som äcklig porrfilmsregissör.
Ja, det var ju en ganska otäck film.
Ja, den blev ganska sågad då för att den var så otäck. Men den, jag har tänkt på den ibland fortfarande, så att den var inte alls de två plus som jag tror jag själv faktiskt gav den i betyg på den tiden då jag fortfarande recenserade. Den var nog en fyra plus. Så att jag tycker att hans första filmer där, Fucking Åmål tillsammans, Lilja Forever och Hål i mitt hjärta, det är oslagbart i modern svensk tid.
Att han är en sån typisk, du kan kalla för en auteur, regissör. Men han, det är också, jag tycker ju också Jesper Gransland och Ruben Östlund verkligen är.
Gransland bara försvann, jag vet inte om han gör tv-spel eller något som många andra fallet gör.
Ruben Östlund är ju någonting väldigt intressant, för han är ju mer som en, alltså dels gör han filmer som inte liknar någonting annat. Det är han egentligen mer som en sociolog.
Jag gillade den där Play, där var han före sin tid om det här Max-bildet. Men
alltså,
annars har jag tyckt att han faktiskt är också en av våra mest överskattade.
Nej, jag tycker den här, har du sett den ofrivilliga?
Vad sa du?
De ofrivilliga.
Ja.
Andra film.
Den är bra.
Den är fantastisk.
Den är helt okej. Däremot tycker jag den här med konstvärlden där han, som han, i och för sig det är kul att han har tagit de här C-fil som gjort efter dem, som är bara här för att beckna. I konstvärlden.
Jag tycker det var en fantastiskt bra parodi på, alltså, den falska konstvärlden.
Jo, men samtidigt,
alla i konstvärlden hatade den filmen.
Jo, men samtidigt var det ju också lite väl så här, lite klyschigt. Så jag tyckte att det var väl en sällskapsresa för kulturmänniskor.
Ja, men det är inte något större fel i det. Välgjort, underhållande, och det tar upp ett problem. För jag tycker ju att det här med konstvärlden är ett stort problem. Därför att det skvätter över på alla andra konstarter.
Men det är så lätt att driva med, om nu ska han driva med modevärlden. Det är samma sak, blir det samma sak där.
Ja, men alltså det är nödvändigt att göra det. Därför att det gör ju, alltså de som är seriösa konstnärer, de blir bort hur ska man kalla det för?
Jo, men de blir ju oseriöst alltså seriösa konstnärer blir ju då oseriöst behandlade för att alla ska börja se ner på konst.
Ja, det är det jag menar.
Ja, det blir ännu mer när man gör sådana filmer som då bara ju klyschor av installationskonstnärer.
Ja, men jag tycker samtidigt att den var faktiskt väldigt träffande.
Ja. Vi har olika meningar om den här filmen och Ruben Östlund. Men jag gillar ändå att han håller på med makt och sådär. Men då tycker jag då Isabel Eklöf och Lisa Langset som också jobbar med makt. Är betydligt bättre och de hade haft ännu större framgångar tror jag om de hade varit män då.
Det undrar jag. Jag är väldigt imponerad. För jag skrev om det.
Vad måste vi säga om Anna Särner som har styrt under de här tre regissörerna? Att hon fortsätter prioritera män mellan hon utger sig för att vara feministaktivist.
Ja, alltså jag vill inte uttala om henne. Jag tycker väl inte att hon verkar så ha varit en så bra chef, men jag vet inte. Men alltså, däremot är jag imponerad av att se. För 2009 så skrev jag...
Isabel Eklöf fick gå till Danmark för att se den.
Men alltså, då skrev jag om det här med kvinnor som regissörer, filmregissörer. För jag upplevde att det fanns en psykologisk problem. Men hur fel hade jag inte? Men bara kanske ett eller två år senare så kommer det fram. Och nu efter, från de sista 10 åren har det varit minst lika många kvinnor. Mm. Om inte mer.
Nej. Det är ju för att de får alla pengar. Vilket kanske behövs då.
Men det har också varit bra. Det är bra kvinnor.
Mm.
Som är i dagens läge. Jag tror att det håller på att bli på det sättet.
Kan försvinna många bra män också. Jag menar Alice Bah Kuhnke, den här Miljöpartiets clown som var hon ville ju att under ett år skulle absolut inget filmstöd gå till män, bara kvinnor.
Alltså det är
ju rent rasism.
Jag tror att en som har varit en positiv kraft, det är den andra miljöpartisten, vad hon heter. Hon med det lustiga håret.
Amanda Lind, ja.
Ja, men hon har inte varit dum.
Nej, alltså, men jag tror att hon insåg också att folk hade sagt till henne. Jag själv gjorde ju debattinlägg i somras till exempel om Anna Särner och så att snart får ni tänka på hur det ser ut när SD vill styra er filmpolitik.
Man ska inte döma människor för deras frisyrer i alla fall.
Okej, men du måste ändå svara på Erik Raksvans sista fråga här. Alltså Matrix, dum och dummare eller
något sånt? Man ska inte tvinga svara på frågor.
Eller James Bond. Det är 4 val.
Men jag kan inte tänka mig att se. Jag har inte sett de flesta av de här filmerna. Jag har väl sett, vad var det du sa?
James Bond.
Ja, men Lucas Moodysson har jag sett. Det är det enda jag har sett.
James Bond har du väl sett?
Jo, men alltså. Jag är så jävla bra inte James Bond.
Alltså ingen James Bond, det blir Moodysson då för dig också.
Men jag skulle inte kunna tänka mig att titta på Lucas Moodysson på en öde ö.
Jag kanske är dum och dummare.
Nej.
Okej, vi avslutar där. Och då vill jag avslutningsvis säga då att glöm inte att komma och titta när vi har poesiuppläsning med Andres Stupendal. Det glömde vi säga när vi listade författare. Det är väl en samtida författare ändå man kan fortsätta köpa. Ointressant.
Ja, men alltså jag tycker han gjorde den här Maskerad som är en av de bästa debuterna på 2000-talet. Och den var ju influerad av Fredrik Wiklund som har ju fortsatt att gett ut intressanta romaner. Nu senast Det och Given och före det Brentwood Swindon. Alltså Fredrik Wiklund är något så ovanligt som en väldigt smal författare som man nästan bara har jag och Andres Stupendal som fans.
Jag har inte läst honom, då får jag göra
han
det. Men däremot så Andres nya senaste roman som hyllas i precis alla tidningar förutom DN då som inte recenserat den. Där jämförs han med Stig Larsson och Michel Houellebecq. Så alltså, det är snarare dig han jämförs med. Och han sa till mig privat att jag skrev lite för att jag hoppades att Stig skulle gilla det här.
Han fick ju en fantastisk recension av Carl Cederschiöld.
Politiker.
Ja, väldigt intelligent. Han hittade precis grejer med. Det här är liksom inte...
Trots att han skriver om honom, det var lite i svensken.
Men alltså han var ju mycket klokare än vanliga... Jag blev väldigt imponerad. Kritiker. Nej, han tar upp det här... Att det är liksom inte, det är inte meningen att det här ska ses som en seriös roman som Maskerad då.
Nej, utan det här, den är mer underhållning.
Det här är mer underhållning, men det är välgjord underhållning.
Och som jag sa till Andres kompis Oskar Sundfeldt igår som han har podd med att för ett år sedan hade de totalsågats. Utan det här handlar om att vi har fått ett mer öppet samtal nu i alla fall. Folket kräver det.
Men i alla fall, vill man se Anders Stupendal läsa sina, ur sina två diktsamlingar och kanske ett stycke ur senaste romanen, med djur, alkohol, bitar och kanske något nyskriven dikt, och dig Stig, dina bästa, mest ökända och kända dikter, kom till Baba Jan onsdagen den 20 januari. 100 kronor för arbetslösa och studerande, kan visa papper på det. 150 för övriga. Klockan 7 börjar det, och ni kan e-maila Cyril och Stiga Gmail för att boka plats, eller ringa till Baba Jan restaurang på Katarina Barngatan som ni kan slå upp. Jag är också aktuell med en kraftigt reviderad form av en gammal intervjubok med Stefan Jarl. Den heter Stefan Jarl, en intervjubok 2005-2021. Ni kan också köpa merchandise, t-shirts, hoodies och framförallt kaffekopparna. Är inte att leka med. De tycker jag ni ska inhandla direkt. Bara 180 kronor på podstore.com. God jul. Eller vad säger jag? God fortsättning. Det är nytt år nu.
Ja.
Okej, stanna kvar. För först vill jag påminna om några saker. Det är inte gratis att göra podd. Gillar ni det ni har hört? Swisha 123-535-4857. Jag repeterar. 123-535-4857. Vi kommer under våren, jag kan tänka mig i mars, ha en ny skrivarkurs. Om det blir i Stockholm eller Berlin, det vet vi inte. Men det blir cirka 4 dagar, 5000 kronor. För mer om det, om ni är intresserade, mejla cyrilochstig@gmail.com. 13 januari också, det höll jag på att glömma. Då signerar jag och Stefan Jarl vår nya reviderade utgåva Stefan Jarl, en intervjubok 2005-2021 på Runnels. Klockan 6 framåt på kvällen. Det kommer också vara en Q&A där filmjournalisten Stefan Nylén ställer en del frågor till mig och Stefan om arbetet. Och all, både min och Stefans böcker kommer finnas där på Runnels. Att köpa och få signerade. Tack.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.